Välkommen till Knodden. En podd där du får experternas svar på frågor som rör allt du kan behöva veta i småbarnsåren. Podden skapas av föräldrapodden Norrlands Päron och Knodd. Vårdappen som är specialiserade på just det här med barnhälso- och sjukvård. Och vi förstår att du som förälder vill lära dig mer om ditt barns hälso- och utveckling. Därför säger vi varsågod till ett fantastiskt avsnitt av Knodden. Hej Johan!
Hej Jenny-Li!
Nu ska vi köra ett nytt avsnitt av Knodden.
Nu är det Knodd-time.
Så kul! Och idag är det ju ett ämne som jag tycker är både väldigt spännande men också väldigt svårt ibland.
Jag skulle säga att det är väldigt svårt och det finns så många olika sätt att göra det på. Det finns så mycket skolor och press utifrån och också en inre press i kärnfamiljen hur man ska hantera den här problematiken.
Exakt, och det vi ska prata om är ju alltså om gåvor och mutor och hot och ja, men sånt som ganska lätt kan bli en del av vardagen hemma, känns det som.
Ja, vi lever ju i ett pressat samhälle där tid är dyrbar och vi har väldigt mycket omkring oss i våra familjer och hos varje individ. Och man maxar det här till sitt yttersta många gånger, vilket gör att man blir lite stressad.
Mm. Ja, men verkligen. Och man vill ju... Det man egentligen vill är ju alltid barnens bästa. Men det är ju väldigt lätt att det... Jag känner det själv ibland, att ibland sitter det sånt här i ryggraden på en själv. Alltså kanske från att man själv var liten. Eller liksom hur man har hört andra pratat. Och så kommer de här mutorna eller hoten ganska enkelt ibland.
Ja, och det är ju ett effektivt sätt att få barnen att göra det vi vill och göra det ganska effektivt. Och jag förstår att det lätt hamnar där för att det sitter så djupt rotat i oss. Och så länge vi är vuxna och har en maktposition över våra barn så är det väldigt nära till hands. Men vad är det egentligen som vi vill att barnen... Vad vill vi att barnen ska uppfostras till och lära sig? Har du någon tanke om det liksom?
Ja, men jag tänker att mitt mål med mina barn är att de ska bli självständiga människor som bryr sig om sig själv och om andra. Att de liksom lär sig att det behövs en balans i den kombinationen.
Och jag håller med dig fullt ut där. Att vi vill ju att barnen ska få en medkänsla för att bli en god samhällsmedborgare. Men vi vill ju inte att medkänslan ska bildas utifrån att vi gör barnen rädda. Att gör du inte det här så får du de här konsekvenserna. Men sen vill jag också poängtera att det är jätteviktigt att man har tydliga gränser, vilket vi har pratat om i ett tidigare avsnitt av podden som man kan djupdyka i. Men att liksom, vi måste hitta andra vägar att ha gränser, säga nej, men inte skrämma barnen dit vi vill, utan hitta vägar, andra vägar då, och nå till samma mål.
Men vad är det som händer när vi tar till hot eller mutor mot barnen? Vad är det som händer hos barnen då, Johan?
Ja, men dels så, om vi börjar med mutor, så det är så lätt att ta till att man ger barnen en gåva för att få dem att göra som vi önskar i en viss situation. Och det är inte fel. Vi ska jobba med positiv förstärkning hos barnen, men det är jätteviktigt att vi vuxna sätter rimliga gränser på vad en muta innebär. Och det ska inte ha med pengar att göra och materiella saker i sin stora helhet. Ett barn förstår inte värdet i olika saker. Du kan säga att för ett barn så kan en muta vara lika mycket som att säga att vi går till lekparken efter maten som att du får en Ferrari om du äter upp din mat. Och barnet kommer då välja lekparken, för det är större värde för barnet än vad en Ferrari är. Mm. Så ha rimliga mutor eller gåvor i positiv förstärkning. Det kan vara pytte små saker. Så att inte man går från en legobit till liksom en hel legobil som kostar supermycket pengar. För barnet sätter inte mer värde i att få hela bilen på en gång eller få en del av den här byggsatsen åt gången.
Just det, precis. Det är ju jättesmart. Men hur ska jag... Om jag hamnar i en sån situation att jag känner att de här gåvorna eller mutorna är på väg, hur ska jag tänka istället? Vad kan jag säga?
Ja, men det är återigen som jag pratade om många andra gånger, att avleda och komma runt problemet utan att säga liksom, du får inte, det här blir straffet för om du inte gör så här. Utan att vara en närvarande förälder, till exempel att om du inte städar ditt rum så kommer du inte få titta på paddan efteråt. Att istället då kanske vända på det, att så här, det är väldigt stökigt på ditt rum just nu. Ska vi plocka upp några bitar var och lägga i korgen? Att man är med barnet och guidar och visar hur man vill ha det, istället för att komma med hot. Och det är inte säkert barnet ens förstår hotet, för barnet tycker inte att det är stökigt på sitt rum och har inte besvär av det, utan det är ju kanske mer vårdnadshavaren som har.
Ja, exakt. Och om jag behöver tillrättavisa mitt barn någon gång, för som sagt, de mår ju bra av gränser ändå, det vet vi ju. Men hur gör jag då, om jag inte ska hotas eller skrämmas men känner att nu är mitt barn på väg att passera den här gränsen?
Ja, och då... Precis, man ska tillrättavisa, och då är det ju... Oftast kan man ju säga, om vi tar ett exempel så här, att jag har ju sagt åt dig att du måste vara snäll. Sluta genast med de här dumheterna. Det är en sån här standardgrej skulle jag säga.
Mm.
Men att man liksom då istället markerat, så där får man inte göra. Istället för att slå lillebror, klappa på honom. Du säger nej, men du kommer också med en alternativ lösning. Och det här är ju en avvägning också av vilken mognadsgrad har ditt barn som det gäller. Vilken uppväxt och vilken synsätt har ni på såna här saker i familjen. Och återigen, att vissa saker är totalt nej och vissa saker kan man kompromissa lite om. Men att försöka att hitta då alternativa delar att avleda med och visa till rätta istället. Istället för att markera och hota och sätta en så tydlig regel så att barnet liksom blir osäker och rädd. Då är det bättre att, jag tycker om tillrättavisning är ett bra sätt, för det känns ändå i min värld som någonting pedagogiskt också. Att man säger nej, men man visar också vart den rätta vägen är.
Mm, just det, precis. Och sen så tänkte jag, det du var inne på nyss också med att ett stökigt rum är ju kanske ingenting som stör barnet, utan att det är ju vi vuxna som har förväntningar på hur ett rum ska se ut när det är städat. Och där kan jag känna igen mig mycket själv ibland, att man hamnar i sådana situationer där jag som förälder, kanske för att jag är stressad eller har bråttom någonstans eller bara är på dåligt humör, att man ibland säger, ja men min dotter vill ha på sig ett diadem på förskolan med stor och sett på. Och jag var så här, nej men varför ska du ha det? Den kommer bara försvinna och så kommer du bli ledsen. Och så, ja. Och sen så när jag backade och så här, men vad gör det då? Vad gör det egentligen? Ska jag tjafsa och hota och bli arg nu för att hon vill ha ett diadem på sig? Eller ska jag bara släppa det? Så att det gäller ju kanske att välja de här gränserna också. Och när man sätter dem.
Ja, och det som man skulle kunna kompromissa med i det här fallet då, precis, du kompromissar med dig själv, att du ser till det större perspektivet, vem är det här ett störst problem för? Jo, det är för dig. Men också att man då kan säga att, ska vi inte låta diademet vara hemma så att vi kan använda det när du går på fest nästa gång? Så att du inte tappar bort det på förskolan eller att vi glömmer det där. Att man, men det är återigen som vi säger, det är jätteviktigt att anpassa till den åldern så att det inte blir för invecklat, så barnen inte fattar någonting av vad vi säger. Så kort och koncist, men också förklara varför vi tänker på ett sätt. Och ibland så kommer barnen så här acceptera det, att jo men det är ju rätt, jag blir ju ledsen om vi glömmer bort det. Eller så går det inte, ja men jag vill ha mitt diadem nu. Ja, och då kanske man ändå får att, ja då får du ha ditt diadem.
Mm. Ja men verkligen. Jag tänker att många situationer kan ju såklart uppstå mellan syskon. Lite som du sa sen, nej men slå inte lillebror. Det är inget bra. Och det är, där känns det som att där får man ju lära sig att medla mycket mellan och förklara. Ja men som sagt, ta ett djupt andetag och förklara varför och vad man kan göra istället.
Ja, och den där tror jag, precis som du säger det här, oenigheten mellan syskon, vilket är en naturlig utvecklingsprocess mellan syskon. Det är så här, när de delar leksaker, att någon har fått en leksak, men det är ju, båda kan använda den. Och bara för att då det ena syskonet har tagit den leksaken, så ska den andra också ha den. Men att man, för där medlar vi av naturliga skäl, tror jag, alla vi vuxna, att ja, men nu har lilla systern här och då får du ta någon annan, eller så får du fråga om du kan byta den här leksaken med lilla systern mot den här. Att där börjar vi utvecklingen med att medla och kompromissa och ha en dialog. Även om det är på väldigt, väldigt basala grunder, så kommer ju det här vara samma typ av medling och problemlösning som man har i vuxenlivet sen.
Exakt. Jag tänker en annan sån gränssättning eller någonting annat som kanske används mycket för mutor eller hot, det har ju med skärmar att göra idag, i dagens samhälle. Hur ska man tänka kring skärmar och liksom gränser och hot, och hur kan man göra så att man slipper kanske den diskussionen varje dag?
Ja, jag säger, alltså, om vi går till forskningen vad vi säger då, så har vi ju noll skärmtid i vissa åldrar, vilket vi kan gå tillbaka till det avsnittet i knodden tidigare, exakt vilka åldrar och vilken mängd man rekommenderar för varje ålder och vad det har för konsekvenser. Men det jag ser också, att barn som har mycket skärmtid, de får ju nästan som ett beroende av den här skärmen, vilket gör att den blir väldigt slagkraftig när man drar tillbaka den. Så att försöka ha ett sunt förnuft till skärmanvändandet är en viktig bas i familjelivet. Och där är det ju så här, kanske inte att man ska plocka bort skärmen helt som ett straff eller vad vi ska säga, utan att vi minskar ner på tiden. Alltså, jag gillar ju det här med, som man jobbar väldigt mycket med autismspektrumdiagnoser, att man sätter en klocka som piper, markerar att nu är det slut och då avslutar man, att man introducerar det även för barn som inte har den här problematiken. För att säga att du får bara ha paddan nu i 10 minuter, men ett litet barn vet inte vad 10 minuter är, och är det så att du säger att nej, du får inte ha paddan alls för du åt inte upp din mat, nej, fast i slutändan så kanske det är så att vi vuxna ändå ger med oss för att vi måste ta hand om disken, och då behöver barnet någon sysselsättning, och då blir paddan ett lätt tillvägagångssätt att använda. Så att man istället då säger att jag önskar att du äter upp din mat, annars så orkar du inte titta på paddan efter maten. Och att man då hittar en inte klaga på det, alltså inte så där ta bort allt, men minimera och på så sätt, på något sätt, ja, men kompromissa vad som är rimligt i situationen.
Mm. Ja, men precis. Och jag har också upplevt om vi fick lära oss ett annat föräldrapar. När vi vart föräldrar så frågade vi, för vi tyckte att de hade en väldigt fin kultur hemma kring skärmtid. Och då frågade vi, men hur har ni gjort för att få det så här? Och då sa de det, att vi har gjort fel några gånger, som alla gör. Men det de hade upptäckt var ju att när de använde skärmtid eller skärmar som mutor eller hot, att antingen att de ska få göra det eller att de inte skulle få göra det, då var det också som att skärmen vart en, den sattes upp på en piedestal hemma, att det var ju någonting som man verkligen bara satsade på att få göra, att den vart så otroligt viktig då. Men när de beslutade använda den som det, som just belöning eller hot, då vart det lite mer neutralt, då vart det så, ja, det är skärmtid, det är skärmen. Så den har vi försökt att hålla efter, även om vi också gjort fel och gjort det ibland, så är det någonting vi försöker tänka på.
Och det tror jag att 99,9% av Sveriges befolkning och föräldrar hamnar i. Och just att den hamnar just väldigt högt på listan. Den har så oändligt utbud av allt egentligen. Och att man inte då, att man neutraliserar den här och hittar andra små saker, precis som med gåvor. Det här kanske är likställt med att få tid i Ferrarin för oss vuxna, kontra liksom att barnet får någonting annat, att man liksom hittar andra sätt att kompromissa om det här och inte sätta då skärmen i fokus hela tiden.
Mm. Ja, men precis. Men det är ju ett svårt ämne, och om man gör fel, men om man upptäcker att man har gjort fel, att säga, men oj, nu sa jag ju ändå det där jag inte skulle säga, med att du inte får godiset om du inte äter upp. Kan jag ta tillbaka det? Eller hur gör jag om jag gör fel?
Ja, någonstans måste vi också vara konsekventa, för annars kommer barnet bli väldigt, väldigt förvirrat. Så då får man nog ta det från situation till situation. Hur stora konsekvenser har det om jag ångrar mig eller ibland kanske få ge efter, men att man då förklarar också att jag vet att jag sa nej, men nu tyckte jag att du gjorde det här så himla bra och gjorde som vi kom överens om. Sen kanske man inte gjorde det till 100%, men man kanske gjorde det till 70%, vilket är good enough, för det är bättre än ingenting. Att man då förklarar också att nu ändrar jag på mig, för att nu var du, alltså man ger barnet beröm för det du gjorde, och då får de den här belöningen med 5 minuter extra skärmtid eller vad det nu kan handla om. Så att man kan ju ändra sig också, men att man då förklarar så att barnet förstår, och då återigen på rätt sätt utifrån utvecklingsnivå och ålder.
Exakt. Har du något sista du vill skicka med till oss föräldrar som står inför de här tankarna och dilemmana varje dag?
Ja, att jag skulle säga att jag är inte proffs i det här. Jag har inte alla rätt och fel, utan det här är ju ett levande lärande utifrån varje familjs arena. Både den hemmaarenan som man styr över själv, men också samhällets arena. Och däremellan försöker jag kompromissa och ta in båda aspekterna tillsammans med barnets utveckling och mentala funktioner. Så att ta inte det här som pekpinnar, utan ta det som någonting man kan reflektera kring och utvecklas vidare i.
Mycket bra. Tack så mycket Johan för idag.
Tack själv Jenny-Li. Ha det gott.
Ha det gott. Hej då.
Hej då.